En podcast från Aftonbladet.
Ja, men han var ju alltid glad och utstrålade. Ja, han var ju, jag såg en aldrig ledsen så. Nej. Så det var ju bra.
Vi är i Oskarshamn, hemma hos en kvinna som vi kallar Astrid. Hon berättar om en av sina hyresgäster som hon hyrt ut ett rum till. Något som hon gjort länge. Först till så kallade OKG-are. De jobbare som var med och byggde kärnkraftverken i Oskarshamn. Byggen som inleddes i mitten av 1960-talet.
Och sen bara blev det studenter. Jag tror att hon ringde där ifrån Oskarsgymnasiet om något rum, om jag hade eller något. Jag kommer inte ihåg det. Det var evigheter sen.
Studenterna som hon hyrde ut till brukade bo hos henne i ungefär 3 år tills de var klara med sin utbildning. Exakt hur många som passerat håller hon inte reda på. Men gemensamt för samtliga är att det har fungerat fint.
Nej, men det har varit okej. De har varit jättebra alla. Så det har funkat. Mm.
Astrid berättar att hon fått fina relationer med flera som bott hos henne.
Ja, det är som en annan vanlig granne man har i sitt eget hus. Vänskap man har ju, ja, de är som en vän och granne.
En av dem som hyrt av Astrid sticker ut. Vi återkommer till varför. Det handlar om en ensamkommande kille från Afghanistan. En dag i början av 2019 kontaktade en lärare på gymnasiet Astrid.
Och sa, jag har en fin kille som behöver komma ifrån de andra. För de bodde väl många i kollektiv på något vis, va? Han skulle klara sig själv, sa han. Ja.
Den här killen hade lärt sig svenska snabbt. Och läraren som tipsade om honom hade bara goda vitsord.
Nej, det var bara att han är fin och sköter sig och så.
Astrid litade på läraren och det visade sig att beskrivningen stämde. Hon fick ett gott intryck av sin nya hyresgäst. Astrid tyckte att han visade henne respekt som äldre och gjorde gärna vad han kunde för att hjälpa till.
Han såg så himla snäll att gå ut och det var han ju. För när jag klippte gräs så frågade han, ja men sluta med det, jag fortsätter att klippa och så. Så han ville ju hjälpa till och säg bara om det är något du behöver så fixar jag det åt dig.
När Astrid tänkte tillbaka så har hon enbart goda minnen av honom. Rummet som han hyrde har egen ingång. Så det var kanske inte varje dag som hon träffade honom. Men när de sågs var han alltid glad.
Ja, det var när vi stötte på varandra ute och om jag satt ute på altan på sommaren och sådär. Inte. När jag bakade bullar så fick han en påse jag hängde på dörren.
Även om han skötte sig helt själv så tyckte Astrid lite synd om honom. Eftersom han verkade vara ganska ensam. Hon såg honom knappt umgås med några vänner.
Ja, det var någon kille som kom och hälsade på honom men han hade inte något festande eller stök eller någonting. Det var väldigt lugnt.
Så när han skulle ta studenten 2019 frågade hon honom om hon skulle ordna en liten mottagning. Det blev han glad över. Astrid ordnade därför studentfika där han fick bjuda in några som han kände.
Ja, jag gjorde en tårta och vi satt där ute på altan och fikade. Jag tyckte synd om han när han inte hade några här.
Efter studenten 2019 började han jobba och fick sen anställning vid Solbacka servicehus. Ett äldreboende en halv kilometer från Astrids hus i Oskarshamn. Han fortsatte bo som hyresgäst hos Astrid fram till sommaren 2024 då han ville flytta. Även om han inte hade något större flyttlass tyckte Astrid att hon kunde hjälpa honom.
Ja, men han hade ju inte mer än sina kläder och så, va? Men dra dem på hemtjänstcykeln fram och tillbaka här. Jag sa, men jag hjälper dig. Packa in det i bilen så kör jag bort det. Så då gjorde vi det. Och så fick jag nycklarna av en då. Så var allting slut. Klart.
Tiden gick och det hände att de träffade på varandra. Astrid tänkte att han gjorde ett bra jobb där på äldreboendet. Sen, en dag förra året, hände det plötsligt något. Det ringde på dörren. Och utanför stod en reporter från lokaltidningen, flankerad av en fotograf. De berättade att hennes tidigare hyresgäst nu var inblandad i en mycket uppseendeväckande händelse. En händelse som lett till att en människa nu var död.
Ja, det var ju som en chock. Alltså, jag kunde ju inte sova. För jag tänkte, är det möjligt? Va? Helt ofattbart var alltihopa.
Det här avsnittet ska handla om hur en omtyckt medarbetare på ett äldreboende plötsligt försvinner spårlöst. Och hur hans närmaste vän och kollega sen meddelar att han rest utomlands. När andra vänner anmäler honom saknad ska polisen inleda en utredning. Där det omgående finns ett tydligt spår att följa. Det ska handla om hur vänskap och tillit övergår till ett samvetslöst och utstuderat utnyttjande. Det här är styckmordet i Oskarshamn. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Kalmar tingsrätt, sal 14, torsdag den 4 december 2025. Där framme bakom skyddsglaset ser vi ryggtavlan på en man. Han är 27 år, har rakat huvud och en kraftig nacke som för tankarna till en brottare. Han heter Morteza och är den här berättelsens huvudperson. Till vänster om honom sitter hans advokat. Dessutom sitter där två tolkar. Längre till vänster i salen sitter de två åklagarna och en advokat som är målsägande biträde. Tolkarna har som vanligt lite problem med hörsnäckorna, men får igång tekniken efter ett tag. Och domaren inleder.
Ja, Leila Kirpa heter jag. Jag är lagman och ska döma i målet tillsammans med fyra nämndemän. Och innan vi sätter igång så ska jag gå igenom lite förhållningsregler.
Domaren pratar på och går igenom ordningsreglerna. På åhörarbänken är det glest med folk. Det är bara ett par enstaka här. Några lokaljournalister och en handfull nyfikna privatpersoner. Efter närvarokontroll och annan formalia får åklagaren Emma Olsson ordet.
Då ökas ansvar för mord enligt följande. Morteza Mirzayi har genom knivhugg eller på annat sätt berövat livet. Det hände någon gång mellan den 2 januari 2025 och den 3 januari 2025 i Oskarshamn, Oskarshamns kommun. Gärningen har syftat till att främja eller dölja annan brottslighet. Se åtalspunkterna 3-7. Morteza Mirzayi begick gärningen med uppsåt.
Den här berättelsen kretsar kring en händelse som inträffar strax efter nyår 2025. I allt väsentligt handlar det om två män. Morteza och en annan man som vi kallar Rahman.
Det är ju två män som är ganska jämngamla. Båda är i 25-årsåldern och båda har bott i Sverige i ungefär 10 års tid.
Det här är Benjamin Ekeroth. Reporter på Aftonbladet som följt det här fallet. Och han kommer hjälpa oss att berätta den här historien. Morteza och Rahman var kollegor och jobbade på äldreboendet Solbacka. Båda verkar ha varit omtyckta av både personal och de äldre.
Ja, framförallt Rahman uppfattas ju som väldigt vänlig och omtänksam och pliktfylld och en väldigt omtänksam person som är väldigt omtyckt av både kollegor och vänner.
Även Morteza verkar ha varit en omtyckt figur.
Eventuellt lite mer oförutsägbar, lite mer kanske en lite mer spelevink som är lite mer har ett lite mer växlande humör, men de uppfattas båda två som två ganska glada och harmlösa, trevliga personer.
De båda beskrivs som pliktskyldiga och som två personer med hög arbetsmoral.
De tar liksom alla timmar de kommer över och jobbar gärna extra och hoppar gärna in när det behövs. Och ja, har väldigt, väldigt lite sjukfrånvaro och överhuvudtaget väldigt, vad ska man säga, en arbetsgivares dröm, mer eller mindre.
Men trots att allt verkar se bra ut utifrån sett så bär Morteza på ett mörker. Han dras med stora skulder. Åklagare Magnus Ling berättar i rätten.
Förklaringen till att Morteza har det här oerhörda behovet av pengar är att han spelar väldigt, väldigt mycket.
Det här ska ha pågått i flera år.
Han har spelat på nätkasinon och han har spelat i stort sett på väldigt mycket. Alltså enligt kollegor och vänner på jobbet och sådär så pratade han ofta om spel och olika typer av spel som han var delaktig i.
Över tid handlar det om stora summor pengar.
Men man kan se att han under 2023 har gjort nettoöverföringar till spel på 465 000 kronor. Han har ju då en del vinst också. Men i genomsnitt per månad har han gått back på spelen under 2023. 38 780 kronor.
Varje månad under 2023 har han alltså gått back med nästan 40 000 kronor. Under 2024 fortsatte det i samma stil. Men nu var förlusterna nere i drygt 22 000 varje månad. Det är skälet till att han behöver pengar, menar åklagaren.
För han spelar ju för mer pengar än han tjänar och då blir han ju tvungen att låna. Vi har fått en skuldbild och det är hans skuldsituation hos kronofogden ser ut under våren 2025. Det kan finnas flera skulder än de här som inte har gått till kronofogden. Då kan man se att han sammanlagt har byggt upp under 2025 här en skuld på 629 585 kronor.
Ja, som siffrorna antyder så har spelandet gått väldigt dåligt för Morteza.
Utöver alla skulder och utmätningar och liknande som han stod inför så hade han ju också då skulder till vänner och kollegor och även då till Rahman som han hade lånat mycket pengar från.
Situationen verkar ha eskalerat över tid. Skuldberget har bara växt och växt. I slutet av 2024 är läget kritiskt för Morteza.
Han hotades av löneutmätning från kronofogden och han hade stora skulder.
Ja, eftersom Morteza har ett växande skuldberg och inte betalar av någonting beslutar kronofogden om en ingripande åtgärd. Något som kallas löneutmätning. Det betyder att en del av lönen går direkt till kronofogden och i Mortezas fall handlar det om 9000 kronor i månaden. Löneutmätningen ska inledas i februari 2025. Utöver det hänger hans boende löst.
Dessutom så riskerade han att bli uppsagd eftersom han låg efter med hyran.
Samtidigt som skulderna växer fortsätter Morteza att låna pengar. Bland annat av sin vän Rahman.
I december får vi se att det swishas över extra mycket pengar. 1 december 3000, 5 december 2000 och 13 december 7000 kronor som swishas från till Morteza.
Sammanfattningsvis ser det ekonomiskt mörkt ut för Morteza när nyår närmar sig.
Och i januari 2025 så ligger han efter med hyran. Han har ett beslut om löneutmätning hängande över sig. Och jag sa ju att Man får väl anta att Mortesa faktiskt är spelmissbrukare utifrån det här beteendet han ägnar sig åt. Så han har då, sammanfattningsvis, har han en väldigt ekonomiskt utsatt situation. Årsskiftet december-januari 2025. Han är pank och han är spelberoende.
Nyår passerar. 2024 blir 2025. Rahman tar det lugnt, firar stilla hemma hos sig med några kompisar. Dagarna efter nyår jobbar han på som vanligt. Men sen, den 2 januari, händer något.
Det börjar ju med att Mortesa ringer till sin arbetsgivare och berättar att Rahman är sjuk, han kan inte komma till jobbet. Och det är lite ovanligt, men det händer ju.
Ja, det är inte Rahman själv som ringer och sjukanmäler sig, utan det är Mortesa som ringer. Sen går dagarna. Men Rahman fortsätter vara sjuk. Och när folk börjar undra vad det är som hänt kommer nya förklaringar från Mortesa.
Mortesa kommer med olika förklaringar till varför det kommer. Han berättar att han åkte till Växjö då, som ligger några mil bort från Oskarshamn. Och sen kommer det andra förklaringen om att han har varit tvungen att lämna landet och bland annat åka till Tyskland hastigt för att besöka släktingar som har blivit sjuka.
Dagarna blir till veckor. Men Rahman syns inte till.
Och Rahmans andra vänner och bekanta tycker det här är märkligt. Han är inte kontaktbar. Han brukar annars svara alltid på telefonen när man ringer eller i alla fall svara på meddelanden. Men han går inte att höra av.
Till slut bestämmer sig vännerna för att de måste göra något åt saken.
Och i slutet av januari, då har han varit borta alltså lite mer än 25 dagar, så bestämmer sig vänner för att göra en polisanmälan helt enkelt och anmäla honom som försvunnen.
När polisen börjar utreda vad som hänt kommer de tidigt i kontakt med Mortesa.
Eftersom han dels var den sista som umgicks med Rahman vid försvinnandet, och han är den då som har tagit på sig att sjukanmäla Rahman och har kommit med olika förklaringar till varför han är borta.
Samtidigt som polisen frågar Rahmans vänner och bekanta vad som kan ha hänt honom, så börjar de även utreda försvinnandet på andra sätt.
I något skede så började de ju då undersöka Rahman, leta efter digitala spår, kontoutdrag, swishar, pengaöverföringar och liknande. Och då märker de ju att stora summor, alltså verkligt stora summor, har förts över till Mortesa bland annat. Och det är väldigt märkligt, för att de här summorna har då förts över efter att Rahman har försvunnit då.
De märkliga överföringarna börjar på kvällen den 2 januari. Alltså dagen innan Mortesa sjukanmäler Rahman från jobbet. Utredningen kommer visa hur någon startar ett konto på en sajt där man kan köpa och sälja kryptovalutor. Kontot öppnas med Rahmans mailadress och signeras med hans bank-ID. Sen börjar pengarna att rulla. Det görs 7 överföringar på rad. Ut från Rahmans konto och in på Mortesas. Och det fortsätter.
23.30 sen så sker en överföring från ett av bankkonton till Trustly. Och Trustly är en betalningsförmedlare. Och detta är den första av 12 liknande överföringar.
Det blir midnatt och Rahmans konton töms i en hisnande fart.
Vi rör oss vidare till 3 januari 2025. Strax efter midnatt 00.30 så sker en swish från ett av bankkonton till ett spelbolag.
Timmarna går och natt blir till morgon. Mortesa ringer och sjukanmäler Rahman. Sen går han och handlar. Utredningen kommer senare att visa vad han köper.
Och ett kvitto har inhämtats avseende den här transaktionen. Och där kan vi se att han handlar bland annat en laddkabel. Som ska sägas här, nämnas att den laddkabeln passar inte till den mobilmodell som Mortesa har. Däremot till mobil.
Han köper dessutom avfallspåsar.
Och det köps också en större kniv.
Några timmar senare börjar Morteza själv jobba, men tycks samtidigt tänka på andra saker. Han söker på sin mobil.
Klockan 17.13 så görs en sökning i Mortezas mobiltelefon av intresse. Han söker då på såg, hand. Och denna sökning görs under tiden som han har arbetstid inplanerad, eller där han har varit på arbetet, enligt schema i vart fall.
Under sin arbetstid gör han flera överföringar till spelbolag och Trustly. Han gör även låneansökningar, men inte i sitt eget namn. Till hans e-postadress kommer ett mejl där Morteza tilltalas Rahman.
Och det lyder då: hej, dina låneerbjudanden väntar på dig och det är dags för dig att göra ett val och så vidare.
Morteza söker vidare.
Han söker då på elsåg liten, mini motorsåg Biltema. Och cirka 1,5 timme senare kan vi se i hans kontoutdrag att det görs ett köp på Biltema. Och efter att ha inhämtat kvitto därifrån så ser vi att han då har köpt en fanersåg.
Dagarna går. Rahman är fortsatt borta. Och det fortsätter strömma in pengar på Mortezas konton.
I princip töms ju hans konton sakta men säkert. Och han gör ju också ovanliga saker för som inte passar in på honom som person. Han tar lån och sådana här saker som sticker ut.
Dagarna rullar på och Morteza ansöker sedan om visum till Iran. Det börjar också närma sig dag för löning, den 27 januari. Ett datum som Morteza också är väl bekant med.
Här klockan 00.00 den här dagen så har också fått sin sista lön utbetalad om 15 359 kronor och 46 öre. 3 minuter senare så swishas det här beloppet, eller 15 460 kronor, till Morteza Mirzai.
Rahmans sista lön försvinner alltså 3 minuter efter att den kommit in på hans konto. Allting har gått direkt till Mortezas konton. Den överföringen och de tidigare märkliga överföringarna gör att polisen börjar misstänka att någonting kan ha hänt Rahman. Och att Morteza kan vara inblandad.
För att han är ju den då som sist har sett honom i livet. Det är han som är liksom hans länk till Oskarshamn då, berättar liksom att han är sjuk och han har behövt åka bort och såna här saker. Så att då börjar ju polisen mer och mer fundera på vad är han för en person. Han ändrar sina utsagor hela tiden och han är också då den som har tagit emot stora summor pengar från Rahman.
Alla konstigheter gör att polisen till slut upprättar en formell misstanke mot Morteza.
Han blir misstänkt för människorov då, att det är det som skulle på något sätt förklara alltihop. Att han har kidnappat eller rövat bort Rahman på något sätt och att han hålls fången då, eller på något sätt.
Och när det här sker så bestämmer sig polisen kort senare för att slå till mot Morteza. För att gripa honom.
Och precis då upptäcker polisen att han bara timmar innan har lämnat landet. Han har flugit till Iran med väldigt kort varsel. Det är alltså den misstänkte Morteza, han har helt enkelt försvunnit rakt framför näsan på polisen precis när de skulle plocka in honom.
Morteza är alltså borta. Rahman likaså. Allt sammantaget pekar på att någonting har hänt och att Morteza är inblandad. Polisen bestämmer sig för att ta sig in i hans lägenhet för att se om det går att hitta några spår där som kan förklara vad som hänt.
I samband med att Morteza är misstänkt men har lämnat landet så gör då polisen en husrannsakan i hans lägenhet i Oskarshamn. Och där gör man ett makabert fynd. I hans frys hittas då ett par svarta sopsäckar med, där man upptäcker då att det finns mänskliga kvarlevor i dem. Och man säkrar även då på platsen DNA-spår från Rahman och från Morteza och hittar också rester av blod från Rahman.
Ja, när utredarna går igenom lägenheten gör de fynd efter fynd. Det är blod på många ställen. Inte synligt för blotta ögat, men genom att använda sig av speciella kemikalier hittar polisens tekniker spår på flera ställen.
Vid applicering av Blue Star i sovrummet uppstod luminescens på en yta på golvet och på blodstänken på väggen mot badrummet. I det luminiserade området på golvet iakttogs flera fotavtryck och svepande mönster. De svepande mönstren bedömdes komma ifrån att någon städat golvet.
Det finns även blod innanför entrén, i köket och i badrummet, vid ett duschdraperi och vid själva avloppet. Det finns också verktyg.
I köket, sedan i en kökslåda eller i två kökslådor, så anträffas diverse verktyg. Det är såg, hammare, en tång, två stycken knivar, varav den ena stora kniven där med svart handtag är ju den som köptes på Coop, den tredje. Och sen även en sax av intresse.
På verktygen visade sig också finnas spår.
Och på samtliga dessa verktyg så har och Motesas DNA anträffats, förutom på den lilla kniven där enbart Motesas DNA har anträffats.
Det mest makabra finns i frysen.
I frysdelen fanns sammanlagt 4 fryslådor. I den översta fryslådan låg ett glasspaket. Och i fryslådorna under numrerades med 2, 3 och 4. För att precisera vart de olika plastpåsarna låg.
I lådorna under glassen låg påsar med kvarlevor efter Rahman. Kroppen är mycket illa tilltygad. Det finns bara något enstaka exempel i svensk kriminalhistoria där kroppen hanterats på ett liknande vis. Där styckningen varit lika frenetisk som här. Det är bara små bitar kvar. Merparten av kroppen saknas.
Så det vi menar har hänt här är att målsäganden har avlidit inne i sovrummet. Att man sen har förflyttat kroppen in till badrummet. Och att det är där i huvudsak i vart fall som själva styckningen har skett då.
Alla spår i lägenheten gör att misstankarna ändras från människorov till mord. Men i övrigt är det oförändrat. Det är Morteza som är huvudmisstänkt. Men på morgonen samma dag när det bestäms att han ska gripas visar det sig att han har lämnat landet. Det är då polisen och åklagaren väljer att göra någonting oväntat.
Då inleder åklagaren och utredarna en särskild operation för att det här ska kunna gå tillväga så smidigt som möjligt. Så istället för att berätta för medierna att det har skett ett mord och för att Morteza då inte ska dra öronen åt sig och märka att den svenska polisen är honom på spåren, så håller man det här hemligt.
Det här innebär bland annat att de inte går ut med någon internationell efterlysning. Förhoppningen är att Morteza inte ska förstå att svensk polis är ute efter honom. För det finns vissa tecken på att han kanske planerat för att återvända till Sverige.
Man har sett att han har inte sagt upp sig från sitt jobb. Han har inte sagt upp sin lägenhet. Han har så kvar jobb och bostad i Oskarshamn. Så man räknar då kallt med att han ska komma tillbaka hem igen.
Veckorna går utan några livstecken, men planen går i lås. Drygt 2 månader senare.
Den 18 april så landar Morteza på Arlanda och han grips direkt när han klivit av flygplanet från Iran.
Gripandet blir snabbt en stor nyhet. Och nu kan fallets existens bekräftas.
En man har mördats i Oskarshamn. Hans kroppsdelar ska ha hittat sin frys. Lägenheten är avspärrad och en person är gripen, uppger åklagarmyndigheten. Myndigheten är förtegna om fallet, men berättar att förundersökningen startade i februari. En person har gripits på sannolika skäl misstänkt för mordet i Oskarshamn.
Det tar inte lång tid efter gripandet innan Mortesas namn börjar spridas. Och kort därefter får Astrid, kvinnan som vi talade med i början av avsnittet, ett oväntat besök och ett mycket omskakande besked.
Det var Oskarshamnstidningen som kom och landade in här. Jag tänkte, men vad kommer de här med? Ja, med kameror och allting. Och då berättade de, och jag höll ju på att svimma nästan här. Ja, jag fattade ju ingenting.
Astrid beskriver att det var svårt att ta in att det var Morteza som varit hennes inneboende hyresgäst under 5 år som nu var misstänkt för det uppmärksammade styckmordet.
Det var det. Det var jättesvårt. Mm. Och så tyckte jag det var hemskt när jag blev inblandad i det där när de kom och ja, tidningen intervjuade mig. Jag tyckte det var lite läskigt för sen stod det ju stora sidor i tidningen dagen efter ju.
Astrid hade inget överhuvudtaget med Mortezas gärningar att göra och vill inte ha någon uppmärksamhet alls för egen del. Hon understryker att allt är så otäckt att hon bara vill lämna allt bakom sig. Precis som alla andra som kände Morteza hade hon bara en ljus bild av honom, som en bra person. Därför var det extra svårt att det var han som var misstänkt. Hon var först tveksam till om det verkligen kunde stämma.
Nej, jag tyckte inte att det stämde.
Varför inte?
Nej, men han var ju så snäll och god och så. Kan han ha gjort något sådant?
För då, när han bodde hos Astrid, var han som sagt omtyckt, glad och trevlig. På fråga om hon tänkt att något liknande skulle kunnat hända henne när han bodde där, är hon mycket bestämd.
Nej, det fanns inte på kartan alls det. Nej.
Men det var en helt annan...
Ja, det var en helt annan person. Ja.
När Morteza blivit gripen och häktad fortsätter utredningen. En av huvudfrågorna handlar om vad som orsakat Ramans död. Eftersom merparten av kroppen saknas och det lilla som finns kvar är så finfördelat är det långt från självklart att det går att fastställa vad som har hänt. Och det är mycket viktigt för att kunna avgöra huruvida det handlar om ett brott, om det verkligen rör sig om ett mord och inte sjukdom, överdos eller någonting annat. Men genom att granska alla de 248 små delar som finns i påsarna hittar rättsläkarna till slut något avgörande. En skada i en hudflik och en annan skada i ett skulderblad som de bedömer måste ha uppstått medan Rahman varit i livet. De här fynden kommer bli centrala. De gör att polis och åklagare stärks i sin hypotes att det är Morteza som mördat Rahman och att han gjort det med kniv eller annat vasst föremål. Polisen konfronterar Morteza med fynden i de fortsatta förhören, men han nekar genomgående till alla anklagelser. Till slut, i början av december, är utredningen klar. Åtal väcks.
Nu åtalas en man för styckmordet i Oskarshamn. Det är en ung man som misstänks ha mördat sin kollega, styckat honom och förvarat hans kroppsdelar i frysen. Men hela kroppen har inte hittats, utan kroppsdelar har enligt åtalet gömts på en eller flera okända platser. Mannen åtalas nu för mord, grovt gravfridsbrott och flera grova bedrägerier vid Kalmar tingsrätt.
I mitten av december prövas målet i tingsrätten. Även då nekar den åtalade Morteza till att ha med mordet att göra. Men han har en berättelse om vad han menar har hänt i lägenheten. Han har sett vissa saker. När Morteza ska berätta sin historia märks det att han är nervös. Han hamnar i diskussion med tolken och vill prata persiska. Men börjar ändå på svenska.
Du, om du flyttar fram stolen så långt du kan och du lutar dig mot mikrofonen så att vi hör dig tydligt.
Eller jag kan prata svenska först.
Ja, du får göra som du vill alltså.
Det jag ska berätta om mig själv först. Jag kom 2015 i Sverige. Sen, ja. Det gick bra faktiskt på början. Sen jag fick avslag från Migrationsverket 2017.
Han fick lämna Sverige och tog sig till Tyskland. Men kom tillbaka 2 år senare då han fortsatte skolan och tog examen.
Jag började samtidigt jobba under hemtjänsten. Så det var ganska bra faktiskt. Det var ljusa dagar.
Morteza berättar hur han blev vän med Rahman. Att han var en jättesnäll kille. En bra kamrat. Att de umgicks mycket. Morteza fortsätter med väldigt mycket detaljer. Bland annat om att han utvecklat ett spelmissbruk som började 2023. Men kommer till slut fram till den aktuella dagen. Den 2 januari 2025. Morteza hävdar att Rahman har med sig en okänd person när han kommer hem till honom. En man som presenteras som Mohammed och pratar deras språk. Rahman och Mohammed går in i sovrummet efter en stund för att röka hasch, medan Morteza själv lägger sig på soffan i vardagsrummet. Här använder sig Morteza av tolk för att berätta.
Men jag hör att deras röst blir allt högre och högre. Det tilltar som om att det är en allt mera högre ordväxling dem emellan.
Sen blir det tyst.
Mohammed kommer ut några minuter senare. Och jag märker hur tystlåten han är. Och jag börjar ropa på men jag får inget svar tillbaka.
Mohammed visar sig ha något i handen.
Några minuter senare ser jag Mohammed som kommer ut ur rummet med något, om det var vapen, jag vet inte, men det var något kolt i handen.
Pistol, man kan säga. Det var, alltså, jag har slagit kikbund med pistol.
Det var ett litet vapen. Det kanske heter pistol. Han hade vapen i kniv i ena handen och vapen i den andra.
Morteza frågar vad som har hänt Rahman.
Han säger, du säger ingenting, gå och sätt dig.
Morteza befarar att något allvarligt har hänt. Men Mohammed verkar skrämmande. Tar hans mobil och tittar igenom den.
Han lägger vapnet han hade nära mig och går avspänt nära köket och kommer tillbaka. Jag kunde lätt tagit vapnet och bara skjutit honom, men jag vågade inte ens det.
Mohammed stannar kvar i lägenheten över natten och på morgonen gör Morteza den hemska upptäckten.
På morgonen går vi in, han öppnar dörren och det är där och då jag ser att är död.
Morteza undrar varför Mohammed gjort detta och blir bemött med både sparkar och slag. Han minns inte exakt.
Han hotade mig och han hotade hela tiden och sen också började med att hota familjen.
Morteza tvingas sen att hjälpa till. De släpar in kroppen i badrummet. Morteza fortsätter berätta nu med en ny tolk.
Han sa att om jag säger till någon någonting så jag har vänner i Iran så de kan, jag kan skicka dem att de kan till exempel skada din fru med kniv eller någonting.
Mohammed skickar sen ut honom för att köpa en del saker. Däribland en kniv. Morteza vågar inte ringa polisen. Han börjar sen jobba som han ska dagen därpå.
Han hade från början sagt att han skulle vara bara där några dagar och sen skulle han göra rent efter sig, städa bort allting och så vidare så att ingen märker någonting.
Åklagarna tycks inte bli övertygade av Mortezas berättelse. De har en mängd frågor. Inte minst när det gäller Mohammed som påstås vara mördaren.
Ja, du berättade förut att han var ungefär lika lång som dig och att han hade ungefär samma kroppsbyggnad som dig. Kan du beskriva honom mer än så?
Han hade svart kläder på sig och sen ansiktet var skägg och lite mustasch, men Det var nummer 1-2 kanske, som rakat och kort hår. Vad ska jag säga mer?
Åklagaren frågar om swishar och annat. Morteza beskriver hur Rahman swishade till honom på kvällen och att han därefter betalade sin försenade hyra med de pengarna. Det är mycket detaljer och frågorna kommer sen tillbaka till hur han agerar när han förstår att Rahman är död.
Nu när du förstod då att inte levde längre, frågade du då vad det var som hade hänt och... Eller berättade Mohammed det på något sätt?
Ja, självklart. Jag frågade många gånger, men han sa, bry dig inte. Bara lyssna på mig, vad jag säger. Du ska inte ta skulder. Jag kommer att rensa allt. Om du ska samarbeta med mig. Jag visste att han ljuger, men vad jag för val? Alltså, jag kunde inte säga nej till.
När du blir ombedd då att köpa kniv och påsar, i vart fall. Vad tänker du att han ska ha detta till?
Det vet jag inte. Som jag sa, jag tänker inte så mycket. Jag tänkte på det att en bra vän som förlorat och han hotade mig med min familj. Så jag skulle inte förlora mer. Så jag bara gör som han sa.
Mm.
Åklagaren frågar även om hans olika inköp.
Den 4 januari sen där klockan 16.03 på eftermiddagen. Den 4 januari är vi på nu. Då så kan vi se att det har köpts en handsåg på Biltema. Vad kan du berätta om det köpet?
Han som sa till mig att köpa.
Då skulle det köpas en handsåg?
Han sa inte en handsåg eller nej, någonting sånt. Han sa till mig jag köper en såg. Och jag sa jag vet inte vad.
Köp en såg?
Såg, ja.
En såg?
Ja.
Morteza hävdar att det dröjer nästan en vecka innan han ser vad som hänt med Rahmans kropp. När han blir vittne till hur Mohammed börjat skära bort bitar förstår han vad sågen skulle användas till. Nästa gång Morteza tittar in i badrummet är bara halva kroppen kvar. Morteza ser då också två plastpåsar i badrummet, säger han.
Och vad hade du för tankar kring vad det kunde vara i de här plastpåsarna?
Jag tänkte kanske när jag såg det där, alltså jag tänkte det var det.
Vad sa du? Du tänkte det var?
Det var hans kropp alltså.
Du tänkte att det var kropp? Mm.
I korthet hävdar Morteza att Mohammed säger åt honom att lämna landet. Medan Mohammed ska stanna kvar och städa upp i lägenheten. Vilket Morteza gör. Men åklagaren undrar vart Mohammed sen tar vägen. För lägenheten är låst när polisen kommer dit. Och av de tre nycklar som finns till bostaden visar sig två ligga inne i den låsta lägenheten och den tredje hade Morteza själv i sin nyckelknippa när han greps.
Vart har Mohammed tagit vägen?
Det vet jag inte. Det är inte mitt jobb alltså. Det är polisen ska veta.
Har du någon teori om hur han har lyckats ta sig ur den här lägenheten och lyckats låsa dörren efter sig?
Jag tänker att den personen... Det var inte ensam, det var ett gäng. Och de var jätteskickliga. Kanske de kan göra någonting som man inte vet.
Hur har det här gänget lyckats ta sig ur den här lägenheten då, utan nycklar och låsa efter sig?
Det vet jag inte. Som jag sa, jag inte var på platsen, så jag vet inte.
Nej.
I Mortezas lägenhet har polisen alltså hittat en mängd verktyg. Såg, två knivar, hammare, en tång och en sax. På dem hade funnits DNA. Endast från två personer. Morteza och Rahman. Men om det nu är Mohammed som hanterat verktygen, hur kommer det sig att hans DNA inte har hittats, undrar åklagaren. Morteza svarar att lägenheten måste ha blivit städad.
Mm. Har man lyckats städa bort bara hans DNA då, men inte ditt och... Och hur lyckas man med det i så fall? För DNA syns ju inte för blotta ögat.
Alltså, jag vet inte. Jag, som sagt, jag begriper mig inte. Jag förstår mig inte på DNA. Kan inte så mycket om det så jag kan förklara för er. Liksom. Det här är inte mitt område. Men det där liksom, det är alltså polisens utrednings, kan man säga, utredning. Det här, liksom. Om jag ska svara på det, vad gör polisen annars då?
Åklagaren Magnus Ling tar vid. Frågar om alla överföringar och påminner om Mortesas spelande. Att han spelat bort 465 000 kronor, gått back 38 000 i månaden 2023 och 22 000 varje månad under 2024. Sammanlagt flera hundratusen kronor utöver hela sin lön. Att Mortesa var pank vid tiden för Ramans försvinnande. Att han satt mycket illa till ekonomiskt. Åklagaren Magnus Lind frågar och får lyssna tålmodigt på Mortesas olika förklaringar om transaktioner som är svåra att förstå. Till slut tycks åklagaren tröttna och verkar finna det meningslöst att fortsätta fråga. Det sker när förhöret kommer in på en swish som gått från Mortesa till hans granne. Dagen efter mordet antas ha begåtts.
Men jag förstod att du fick ta med dig din mobil till ditt arbete som började klockan 13. Mm. Och om man swishar så behöver man mobilen och då är det frågan om det är du eller någon annan som har skickat den här swishen till klockan 15.13.
Exakt, jag ska säga det. När jag går till jobbet, som jag sa förut,
ja.
Det kan inte säga att jag var till 4 på jobbet. Det kan jag vara vid 3.
Frågan var om det är du som har swishat det här till din granne.
Jag vet inte. Jag kan inte komma ihåg det. Så.
Vem annars skulle ha swishat det här då?
Ja, det kan säga säkert. Jag swishar. Ja.
Du har swishat?
Ja, men kanske var det tvungen, kanske inte.
Kanske var det?
Någon tvingade mig att swisha till. På grund av vi hade ingen wifi hemma.
Men varför skulle någon tvinga dig att skicka swisha de här pengarna?
För de har internet.
Ja tack, jag stannar där.
När rättegången avslutas yrkar åklagarsidan på livstid. Mortesa nekar. Några veckor senare, den 16 januari, faller domen. P4 Kalmar rapporterar.
Den 27-årige man som stått inför rätta för styckmordet i Oskarshamn döms nu av Kalmar tingsrätt till livstidsfängelse och utvisning. Tingsrätten dömer honom både för mord och grovt gravfridsbrott efter att delar av mannens kollegas kropp hittats i frysen i en lägenhet i Oskarshamn. Mannen döms också för grovt bedrägeri och till att betala skadestånd på omkring 400 000 kronor.
Tingsrätten tror inte på Mortesas berättelse utan menar att han ljuger. Och skriver i domen att uppgifterna om Mohammed framstår som uppenbart oriktiga och som en klar efterhandskonstruktion. Tingsrätten konstaterar därför att någon person vid namn Mohammed inte existerat i det sammanhang som nu är aktuellt. Rätten drar slutsatsen att planen redan från början var att ta livet av Rahman för att sen tömma hans konton, ta lån i hans namn. Allt för att rädda sin egen svåra ekonomiska situation och kunna fortsätta sitt spelmissbruk. Mordet har skett för att främja och dölja annan brottslighet och har präglats av särskild förslagenhet genom att han styckat kroppen för att försvåra fastställandet av dödsorsak och upptäckt. När det gäller påföljden skriver tingsrätten i domen. Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna kring gärningen framstår denna som så kvalificerat allvarlig att den motiverar ett livstidsstraff. Det har gått ett år sedan styckmordet i Oskarshamn uppdagades. Benjamin Ekeroth, som rapporterat om många hemska dåd tidigare, tycker att det finns mycket som är speciellt med det här fallet.
Ja, men det som sticker ut med det här fallet är ju att just då att en person som aldrig tidigare har begått något allvarligt brott och under sådana här omständigheter dels kan mörda en vän och kollega och sen dessutom i stort sett då stycka den på ett sådant sätt att han nästan har utplånat kroppen.
Benjamin Ekeroth tänker också på bakgrunden. att det tycks ligga ett renodlat ekonomiskt motiv bakom. Han slås av hur starka drivkrafterna måste ha varit.
Framförallt vad spelberoende gör med en människa, hur desperat man kan bli.
Att en tidigare ostraffad person, som varit omtyckt på sitt jobb, plötsligt förvandlas till styckmördare.
Att han har jobbat och tagit hand om åldringar på ett boende i Oskarshamn. Han har umgåtts med vänner och kollegor. Och att det sen går så långt så att han väljer att då knivmörda en av sina allra närmsta vänner och kollegor som han har umgått så mycket med.
Astrid i Oskarshamn, som hade Morteza som inneboende under flera år, har funderat mycket på det som hänt. Hon konstaterar att han måste ha förändrats snabbt. Hon, precis som alla andra, uppfattade honom som en godhjärtad person.
Jo, men det är ju så. Han var ju bra. Förutom det här nu, förstås. Innan dess så var han ju bra. Och det är som man säger, det är pengarna det handlar om.
Och Astrid tycker att det är tydligt utrett vad som ligger bakom.
Ja, i det här fallet var det ju pengar. Åter pengar, pengar, pengar. För samvete hade jag ju inget. Så det måste ju ha varit det. Jag kan inte förklara något annat.
På fråga vad som är mest obehagligt i alltihopa funderar hon en stund.
Mest obehagligt? Ja, det är ju att han har styckat och det är ofattbart och gått och köpt knivar och förberett det här så. Det är ju väldigt läskigt och hårt av att kunna göra detta.
Astrid tycker att domstolen landat rätt med livstid först och sen utvisning, om kanske runt 20 år om man sköter sig i fängelset. Eftersom det handlar om den allvarligaste typen av brott.
Då måste man bli straffad, naturligtvis. Det är ju det vi har lag och ordning för i Sverige. Han sitter i gott förvar och där kan han vara.
Du har lyssnat på Styckmordet i Oskarshamn, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio P4 Kalmar. Producent var Marcus Ulfsand. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.